Då kan vi bläddra upp Efesierbrevets första kapitel. Efesierbrevet 1, det är på sidan 1740. Och predikan kommer att utgå från vers 5. Fram till sent igår natt så tänkte jag att det skulle vara vers 5 och 6. Men sen så tyckte jag att det blev för långt. Ni orkar inte höra vers 6 också. Det blir långt ändå. Så vers 5. Men jag läser vers 1, eller vers 3 till 12. 14, förlåt. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så lyder Herrens ord. Nu vänner, nu har vi ju tittat på vers 3 i första kapitlet i Efesierbrevet. Vi har sett att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och sen har vi tittat i vers 4 och vi har frågat oss hur det kommer sig att vi får just allt detta, och svaret som Paulus ger går ju tillbaka till Gud själv. Att det finns ingenting i oss som har kvalificerat oss. Det finns inga meriter, det finns inga goda gärningar, det finns inga släktförhållanden. Det finns ingenting sånt. Varför får vi allt detta goda? Allt går tillbaka på Guds person, den Gud är. Han utvalde oss innan världens grund blev lagd. Innan det fanns en enda atom i universum. Innan det fanns någonting att kalla universum, hade han i sitt eviga rådslut slagit fast att han ska älska sin församling. Och så går texten vidare. Idag ska vi titta i vers 5 och vi ska se någonting av det absolut största som Gud har gjort för oss. Nämligen att han har tagit oss upp som sina egna barn. Att vi är hans barn och han är vår far. Och den här tanken att Gud är vår far. Jag känner mig så futtig att försöka säga någonting meningsfullt om det. För att det är så stort och vi blir så avtrubbade när vi hör det här gång på gång som kristna. När vi läser Bibeln, när vi talar om det. Men det är en bomb. Ingen annan religion gör ett sånt anspråk. I någon bemärkelse så kan man säga att Gud är vår far eftersom han är vår skapare. Han är allas far på det sättet. Men ingen religion skulle våga sig på att säga det finns en Gud som är evig och allsmäktig som tar upp oss som sina barn i sin egen familj, som adopterar oss. Det är bara Bibeln som har liksom fräckheten eller djärvheten att påstå något sånt. Och det här resonemanget drivs ju till sin spets, att alltså att vi har tagit upp som hans barn. Eller mer specifikt, att vi har gjorts till hans söner. Att vi har adopterats, det drivs i sin spets här. Att Gud inte bara är vår far, alltså på samma sätt som en snickare är far till stolarna som han har gjort. Gud är vår far på det sättet också, men mycket mer. Ordet här som vi precis har läst, som vi ska återkomma till, som ibland översätts med adoption. Det talar om att vi inte bara är Guds barn i en generell bemärkelse som en stol till en snickare. Det har skett en juridisk handling av fadern. Han har tagit oss in i sin familj. Och innan vi går in på det här, jag skulle bara vilja säga någonting kort om vad vi ska titta på i nästa predikan. Ifrån vers 7. Ja, nu kanske det inte blir nästa predikan. Ja, vi får se. När vi kommer till vers 7, det är bra att ha med sig i alla fall. Nämligen frågan om att Kristus har friköpt oss. Kristus är vår befriare, vår återlösare, står det i vers 7. Och det är viktigt att nämna här, för att det spelar stor roll i frågan om adoption. Ni vet, liknelsen om den förlorade sonen. Det handlar om en far som hade två söner. Den ena sonen krävde ut sin del av arvet medan fadern fortfarande var i livet, och sen gav han sig iväg och han slösade bort allting. Och det innebär att allt som sen fanns kvar när den yngre sonen hade dragit skulle ju tillfalla den äldre sonen. Inte sant? Det var ju hans del av arvet som fanns kvar på gården. Så när den yngre sonen sen kom tillbaka och han erkände ju, jag är en utfattig dåre, så bad han ju jobb. Han bad om ett jobb som tjänare i hushållet. Inte att tas upp som son, utan låt mig bara få ett jobb så jag kan försörja mig. För han har ju slösat bort allt som var hans. Och fadern säger, det kan inte bli tal om det. Absolut inte. Så fadern tar tillbaka sonen som sin son. Inte som en tjänare. Och han sätter kläder på hans kropp och en ring på hans finger. Och han ställer till med stor fest. Och han för honom tillbaka in i arvet. Han gör honom återigen till sin arvinge. Fast han redan har krävt ut det. Men det är viktigt att ha med i åtanke här. Att enda sättet för fadern att göra det är ju på den äldre broderns bekostnad. För allt som fanns kvar skulle ju tillfalla den äldre brodern. Så när den yngre brodern kommer tillbaka och återigen blir arvinge, så måste ju den äldre brodern någonstans avstå ifrån det som rätteligen tillhör honom. Och den äldre brodern i liknelsen gillar ju inte det. Han blir ju jättearg. Men i verkligheten, vänner, så finns det ju en bättre äldre broder som inte alls är motvillig att ge bort en del av sitt arv för att vi ska kunna komma in. Så när Gud säger till oss, jag ska adoptera er som mina barn, jag ska betala alla era skulder, så finns det en dynamik här som är verksam också i den här liknelsen. Enda sättet vi kan tas upp som Guds barn är på Jesu Kristi bekostnad. Ett pris som han betalade till fullo på korset. När han dog på korset, när han uttömde sig själv, så öppnade han inte sin mun. Han blev avrättad. Och då var han en broder för mig och för dig. Så att Gud skulle kunna bli din far. Så adoption är inte någonting som sker naturligt. Det kräver ett initiativ och det innebär en juridisk förändring i status. Det är vad den kristna tron påstår. Det är det som händer när du tar emot Kristus. Anledningen att vi kan tas upp i Guds familj är att vi är friköpta med Jesu Kristi blod. Och det ska vi alltså titta mer på i någon predikan. Om det nu är nästa eller nästnästa får vi se. Men det är viktigt att ha med sig i tanken här och nu. Så nu skulle jag vilja ge några generella kommentarer. Först om adoption. Och sen skulle jag ägna en ganska stor del åt vad det innebär för oss här och nu. Att vi är adopterade i Guds familj. Så två punkter. För det första, adoption. För det andra, vad innebär det för oss att leva som söner? Det grekiska ordet här, hyothesia, det är ett sammansatt ord. Det kommer från hyos som betyder son Och fesia, det kommer från tithemi, det betyder att lägga ner eller att göra någonting till. Så vi görs till söner, säger det här ordet. Att göras till söner. Så versen skulle ordagrant kunna översättas med: i kärlek har han förutbestämt oss att göras till söner genom Jesus Kristus efter sin viljas beslut. Att göras till söner. Det är det handlar om, och det är det vi ska prata om. Och bara en kort kommentar här om det här med att det står son och inte barn. I moderna svenska översättningar så står det att vi, här står det, ska vi se, förutbestämt oss till barnaskap. Men det står inte så, det står att vi ska göras till söner. Och det finns en viktig poäng att det står son. Eftersom söner och döttrar under antiken hade helt olika villkor, helt olika värde, helt olika privilegier. De värderas. Alltså, det var ju sönerna som fick ärva allt. Under antiken, särskilt i Rom, i det judiska samhället var mycket mer civiliserat. Men i Rom fick man en flicka så kunde man ju bara slänga ut henne på fältet och själv dö. För att, vad ska jag med en flicka till liksom? Men här skriver Paulus till församlingen, även till kvinnorna. Och så säger han: ni är söner. Känner ni sprängkraften? Inte bara för att jag skriker det här, utan det är starkt. Ni är söner. Alltså ni kvinnor som är vana vid att bli undanskuffade och vänta till sist. Ni lagar maten, de andra äter upp den och sen äter ni om det finns någon mat kvar. Men ni kvinnor, ni är söner, säger Paulus. Ni är lika mycket värda som alla andra. Det är värt att lägga märke till. Och därför tycker jag att det är fint om man behåller översättningen och skriver son. Om man håller det här i åtanke. I Guds familj så har män och kvinnor samma värde. Oavsett vilka kulturella normer som finns. Nåväl, så det här med adoption, det förekom inte i den hebreiska kulturen alls. Men i den romerska kulturen så var det väldigt vanligt. Och Paulus skriver till ett sammanhang som är starkt präglat av den romerska kulturen. Så de visste ju direkt, när Paulus använde det här ordet, så visste de direkt vad det handlade om. Det är en specifik juridisk procedur som sker, som inte så mycket liknar den som vi har idag när vi pratar om adoption. För vi adopterar ju barn i vårt samhälle också. Och vi tänker kanske att ju yngre de är, desto bättre är det. Men i den romerska världen så adopterar man oftast vuxna. Ofta var det en man, en godsägare, som inte hade några arvingar kanske. Men han ville ändå att hans namn skulle leva vidare. Han ville att egendomen skulle behållas intakt. Så han utsåg en yngre man som skulle kunna ha varit hans son kanske. Och den här yngre mannen adopterade han. Och gjorde då till sin arvinge. Så när den äldre rika mannen adopterade den yngre mannen så hände det liksom flera saker rent juridiskt. För det första så ströks alla gamla plikter och åtaganden som den nya sonen hade sedan tidigare. Alla skulder ströks, alla juridiska bindningar om det fanns något sånt, alla avtal som man hade ingått, allting ströks. Det var som att den här sonen dog juridiskt sett och fick ett nytt liv. Ett nytt namn. Han började fick liksom ett nytt blankt blad. Så det var det första som hände. Det andra som hände var att den nya sonen då, som nu är adopterad, fick alla tillgång till alla faderns tillgångar. Helt plötsligt så var han lika rik som fadern. Vilket förmodligen var en ganska stor skillnad i livet. För det tredje så blev ju fadern ansvarig för allt som sonen gjorde. Så om sonen gjorde något dumt så är det fadern som får betala. Om sonen gör något idiotiskt, hamnar i gräl eller någonting sånt, så är det fadern som får reda upp det. Det fanns ett juridiskt band då mellan fader och son. Och för det fjärde så fick sonen också allt ansvar som det innebar att bära familjenamnet vidare. Att bevara det nya namnets heder och att se till att det förblev obefläckat. Han kunde ingå avtal i det nya namnet och annat. Han representerade faderns namn nu. Och hans gamla namn fanns inte kvar. Han är den som bär det nya namnet vidare. Så när Paulus talar om att Gud adopterar dig, så är det någonting av det högsta han säger. Det finns... Jag blir tveksam här förlåt, men jag tänkte påstå att det finns inget större som Bibeln påstår om dig som kristen. Det här är det högsta. Det är fantastiskt att Jesus på korset betalade syndens pris. Att han har köpt oss fria. Det är obeskrivligt, vänner. Det är ännu större att han inte bara köper oss fria, att han inte bara förlåter oss, utan att han också ger oss sin rättfärdighet. Att vi inte bara är fria från våra synder, utan att Gud faktiskt ser oss iklädda sonens rättfärdighet. Att Jesu fullkomliga liv tillräknas oss, och att vi i Guds ögon blir lika stora hjältar som Jesus är. Men det här är ju ännu större. Du kanske har hört den här illustrationen om domaren som betalar priset själv. Ibland när vi försöker förklara evangeliet så använder vi en illustration om en domare som sitter och ska döma, och så ska han rättvist döma en förbrytare. Och lagen och rättvisan kräver att förbrytaren döms och domaren ger den rättvisa domen. Jag dömer dig till döden, till exempel. Men efter att han har förkunnat domen så tar han liksom av sig sin ämbetsdräkt och så ställer han sig på andra sidan skranket och så betalar han skulden själv. Och så säger vi, så är evangeliet. Men det är bara en liten del av evangeliet. För det är inte bara så att Gud betalar skulden själv och gör förbrytaren fri. Han ger oss dessutom sin rättfärdighet. Det vill säga, han ger oss hedersmedalj och ser att vi behandlas som kungar fast vi inte har förtjänat det. Men det här är ännu större. Det är som att domaren inte bara skulle förlåta och betala priset själv. Det är inte heller som att han skulle ge medaljer och hedersbetygelser. Det är som att han skulle adoptera förbrytaren. Att han skulle låta förbrytaren bära hans eget namn. Älska honom som hans eget barn. Och göra honom till arving av allt som är hans. Att domaren nu helt plötsligt inte kan vara riktigt lycklig om inte förbrytaren är riktigt lycklig. Så den adoption som Paulus anspelar på i den här texten är ganska annorlunda mot de adoptioner som vi känner till. Men det finns ju också likheter förstås. Hela syftet när vi adopterar är ju att vi behandlar barnet som om det vore vårt eget biologiska barn. Det ska inte vara någon skillnad. Och därför är det extra viktigt för adoptivföräldrar att barnet verkligen får en chans att knyta an. Och det finns en likhet då mellan oss som adoptivföräldrar och Gud. För han älskar oss, hans adoptivbarn, på samma sätt som han älskar sin egen son. Som här i den sjätte versen kallas för den älskade. Och det här är ju... Det är ju så stort att det går inte att klä i ord. Alltså, Jesus säger, hör här vad Jesus säger i Johannes 17 och 23. Han säger, Fadern har älskat oss på samma sätt som han har älskat sin egen son, Jesus. Det här innebär att han älskar alla som tagit emot Jesus på samma sätt. Lika mycket som han älskar sin egen enfödde son. Med samma kraft och intensitet och glädje. Och det här kan vi ju inte ta in. Alltså, Försök att föreställa dig det välkomnande. Nu får jag ju nästan gå ut på blasfemiska vatten här. Bara för att försöka beskriva någonting. Men försök att föreställa dig det välkomnande som den himmelske fadern gav den enfödde sonen. När han tagits upp till himlen. Efter att den enfödde sonen fötts som människa. Levt ett fullkomligt liv som människa. Hedrat sina föräldrar. Övervunnit alla frestelser. Älskat Gud av hela sitt hjärta. Älskat sin nästa som sig själv. Men ändå övergivits av alla sina vänner. Han har torterats, förnedrats, dödats på korset. Han har ropat ut sin fullständiga ensamhet i mörkret. Han har fullbordat frälsningsverket. Han har dött. Han har uppstått. Föreställ dig faderns armar, om vi nu får tala om faderns armar. När han välkomnar sonen i sin närhet. Föreställ dig den flodvåg av kraft och kärlek som måste ha strömmat från faderns hjärta in i sonens hjärta. Liksom den eviga treenighetens eviga glädje och gemenskap koncentrerad i glädje över frälsningen, att den är fullbordad, att sonen är uppstånden och förhärligad. Föreställ dig kärleken och glädjen som flödar mellan dessa. Och så säger Bibeln att du är adopterad och att fadern älskar dig på samma sätt. Att den kärlek som han har till dig är samma kärlek som flödar evigt inom fader, in i treenigheten, fader, son och ande. Okej, nu kan vi gå vidare och fundera på vad det innebär för oss här och nu. Att vi är insatta som söner, att vi är adopterade. Jag vill säga fyra saker. För det första, det innebär frihet. Det står i både Romarbrevet 8 och Galaterbrevet 4 att Gud inte har gett oss en slaveriets ande och fruktan, utan en barnaskapets ande. En barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och här är ju en nyckel i det kristna livet. Om vi lever i fruktan, vilket jag tror att vi alla gör i olika omfattning, så är det ju för att vi inte har fattat rikedomen som vi har i Kristus. Rikedomen att vi är adopterade som Guds barn. I Galaterbrevet 4 det står att det finns två olika sorters människor som lever i ett hushåll. Det finns tjänarna eller slavarna och det finns den som är en son. Och kom ihåg nu att hushållen kunde ofta vara ganska stora. Det kanske var en mycket folk av olika slag. Olika förvaltare och tjänare och arbetare. Kanske en stor plantering. Föreställ dig en stor vingård. Massor med folk som jobbar. Det är mycket att göra. Och det kanske bara finns en enda son i hushållet. Kanske 12 år gammal. Om vi nu tittar på vad som händer i vingården. Så skulle det förmodligen vara svårt att avgöra vem som var son och vem som var slav. För alla jobbade hårt med sina sysslor. Och det kan mycket väl vara så att sonen hade en enformig och tråkig syssla. Och så fanns det äldre och mer erfarna tjänare som hade mycket mer ansvarsfulla uppgifter. Men Paulus säger i Galaterbrevet 4 att vi inte förhåller oss till fadern som en slav utan som en son. Alltså i hushållet här så arbetar alla hårt. Men slavarna vet att om de inte gör ett bra jobb så sparkas de ut. De arbetar under tvång på något sätt. Men sonen, å andra sidan, vet att fadern älskar honom. Han är absolut trygg. Han vet att hushållet är hans. Så i samma hus har vi människor som gör samma arbete och ser likadana ut. Men förhåller sig till fadern på helt olika sätt. Och frågan är ju förstås, vem är du? Inte sant? Hur förhåller du dig till fadern? Som en tjänare eller som en son? Som barn har vi en frihet. Vi lever i världen med vissheten om att det här är min faders värld. En visshet om att vi är accepterade. Att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Alltså att fadern älskar oss på grund av vår äldre bror. Vad Jesus har gjort för oss. En slav är ju full av oro och fruktan. Alltid rädd att bli utkastad. Alltid hårt arbetande. Inte av kärlek utan av en känsla av tvång. Inte någon frihet här. Men ofta så kan det vara svårt att se skillnad utifrån. Så frågan är, vem är du? Slavar går upp och ner känslomässigt. Det är för att när de gör ett bra jobb som de lyckas med, de känner sig värdefulla, de känner sig som meningsfulla människor. Men när arbetet, när deras gärningar går dåligt, så känner de sig som misslyckanden. Men söner har en helt annan känslomässig stabilitet. Därför att en son vet att om han gör någonting bra så är inte det anledningen till att jag är accepterad och älskad. Jag är glad att det blir bra. Men det är inte därför jag är hushållets arvinge. Jag är inte hushållets arvinge för att jag är bra på något. Utan för att jag är son. För den jag är. Han vet att han är i hushållet på grund av vad den äldre brodern har gjort för honom. Och därför blir han inte högmodig när någonting har gått bra. Och samtidigt, när någonting går dåligt, så är han inte rädd att bli utkastad. Eftersom han vet, återigen, att han är i hushållet på grund av vad den äldre brodern har gjort för honom. Fadern har adopterat mig. En far ger inte sin son sparken. Han kan ge sin slav sparken. En slav är kritisk och dömande och full av skvaller och förtal. Det är för att en slav är någon som inte känner sig älskad eller värdefull om man inte känner sig överlägsen. Det är därför, alltså skvaller får ju dig att känna dig överlägsen. Eller hur? Det är därför vi älskar dig så mycket. Titta på dem. Och så boostar det oss själva. Om du är kritisk och dömande, om du är snabb att tala illa om människor eller om du är angelägen att kontrollera andra människor och vad som händer omkring dig, så är det för att du har en slavsmentalitet. Du vill inte att någonting ska gå fel och du vill inte framstå i dåliga dagar. Men än en gång, hos en son finns en helt annan trygghet. Han har inget behov att hävda sig, att ondgöra hur illa andra beter sig. Det finns inget andra gör. Jag menar, det gör inget att andra gör någonting bättre än du. Det är helt okej. Det är inte din förträfflighet eller några personliga kvalifikationer som gör dig till en son. Det är för att fadern har tagit upp dig i sin familj på grund av vad din äldre broder har gjort. En slav är någon som inte kan ta kritik. Och som omvänder sig om det bara finns, om det absolut inte finns någon annan utväg. Det är för att omvändelse blir ju ett fruktansvärt eftersom det är ett tecken på nederlaget. Att jag inte har lyckats leva upp till idealen. Om du inte kan leva upp till idealen så har du ingenting att leva för. Då är du rädd att kastas ut. Och istället för att söka att bli tillrättavisad och söka omvändelse så blir man defensiv. Och måste till varje pris försvara sig. Men en son behöver inte vara defensiv. En son är tillgänglig. En son behöver inte hålla fast i massa ursäkter när han blir kritiserad. En son omvänder sig med glädje och varje dag kastar sig på den äldre broderns fullkomliga gärningar. Det är därför jag är här. Så om du kastas upp och ner emotionellt, om du är kritisk, alltså ingen erkänner ju någonsin att man är kritisk. Men om du är det, om du är defensiv, kontrollerande, om du inte kan lyssna på vem andra säger att du är, så är det för att du glömmer vem du är. Du lyssnar inte på barnaskapets ande som ropar Abba, fader. Du har inte fått en ande av fruktan, utan du har fått barnaskapets ande om du är Kristus. Du är den du är genom Guds nåd och ingenting annat. Så, den första punkten i vad det innebär att leva som barn till Gud är frihet. Frihet. Den andra punkten är att vi har tillgång till Fadern när som helst. Du har kanske hört att ordet Abba, det är ett arameiskt ord som uttrycker intimitet. Det är någonting i stil med det svenska pappa. Men det innehåller samtidigt en större vördnad än pappa. En gång så råkade jag höra en jude säga Abba till sin pappa. En gång. Och det berörde mig jättedjupt. Det är för att det rymde så mycket som jag inte kan beskriva. Det var liksom intimt och kärleksfullt. Och samtidigt vördnadsfullt på samma gång. Appa. Jättevackert. Och återigen, den kristna tron är unik bland alla religioner. Som talar om en sån intimitet med Gud. Jag skulle till och med kunna påstå att de andra religionerna, vilken som helst, skulle bli alldeles bestörta och äcklade över en sån intimitet. En muslim skulle kalla det för blasfemiskt. Kalla Gud för pappa. I Lukas evangeliets 11 kapitel så finns det en liknelse som talar om uthållig bön. Det handlar om en vän som kommer mitt i natten till en granne och ber om att få låna bröd. Och Jesu poäng med den här liknelsen är att mannen som blir störd mitt i natten kommer att stiga upp och hjälpa honom, helt enkelt för att den här vännen är så påstridig. Det finns en djärvhet. Det finns en sorts skamlöshet hos vännen som Jesus inte på något sätt fördömer utan tvärtom tycks uppmuntra. Det finns en djärvhet hos den här vännen i liknelsen som är helt naturlig för ett barn. Det som uppfattas som oartigt eller påstridigt hos andra är ett helt naturligt beteende hos barn. Små barn vill vara med sina föräldrar hela tiden. Det är självklart för dem. Och det bästa som finns är när föräldern kommer ner på barnets nivå och är med i barnets lek. Har du sett den här bilden på John F. Kennedy? Han sitter vid sitt skrivbord i det ovala rummet. Och så har vi hans lille son, JFK Jr., som kikar ut under skrivbordet. Det är en sån här ikonisk bild. Det är en bild som jag alltid kommer att tänka på när jag tänker på vilken tillgång vi har till Fadern. Din pappa kan vara världens mäktigaste man och han kan vara omgiven av livvakter och säkerhetsförordningar dygnet runt. Men det spelar ingen roll för dig. För du är hans son. Du är 5 år gammal och du är hans son. Vad bryr du dig om livvakter? Du går ändå upp mitt i natten och ber honom om någonting att dricka. Ingen annan skulle kunna göra det. Men du kan göra det. Och han är glad att ge dig vad du ber om. För han är din pappa. Så frågan blir ju någonstans, är det här en attityd som du har gentemot Gud? Om du har det, så gör det dig till en bedjande dåre. Det finns en skamlöshet över dina böner. Du ber konstant. Du ber obevekligt och djärvt. Du skulle kunna be om allt. Kära vänner, om vi bara levde i det barnaskap som han har gett oss, kommer till honom som barn. Jag hörde berättas om ett par som hade 4 biologiska barn och som adopterade ett 5:e barn, en 10-årig flicka. Och även om hon var adopterad enligt konstens alla regler, verkligen var deras dotter på alla sätt, så tog det lång tid innan hon började kalla sina föräldrar för mamma och pappa. Hon kallade dem vid förnamn. Så hon var alltså adopterad och deras dotter. Men hon hade inte alls knutit an på det sätt som de hade hoppats. För intimiteten saknades. Men en dag, berättar de, så ramlade hon och skar sig ganska illa i handen. Och för första gången i sitt liv så ropade hon: pappa! Och du kan ju föreställa dig faderns glädje när han liksom rusar till henne för att ge henne all den kärlek, all den vård och omsorg som han någonsin kan uppbringa. Pappa! Och kanske är det någonting liknande för dig. Att du är adopterad. Du har allting tillgängligt. Allt är ditt. Men du kanske inte har ropat till honom på ett barns direkta och naturliga sätt. Också har du det. Det är underbart. Den andra punkten var alltså att som barn har vi en naturlig tillgång till fadern. Den tredje punkten i vad det innebär att leva som Guds barn är vissheten om rikedom. Paulus säger i Romarbrevet 8. Vi kan bläddra dit faktiskt. Romarbrevet 8. Vers 18, det är på sidan 1679. Paulus säger så här: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Paulus hopp var knutet till att han var ett Guds barn. Och hela hans liv formades av det här hoppet. Och att vara Guds barn är att leva i visshet om en kommande härlighet. Att det finns ett himmelskt arv som väntar. Att, och det här påverkar ju så mycket vårt liv här och nu. Paulus säger att om vi inte hoppas på vårt arv, om vi inte har en visshet om den rikedom som är given i Kristus, så kan vi inte finna den här friden. Jag tror man kan säga så, att han säger så. Vi kommer att kastas fram och tillbaka av den här tidens lidande. Men när jag ser framåt mot den kommande härligheten så ser jag att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse. Om du visste att om några år så skulle du bli mångmiljardär. Visst skulle det påverka hur du såg på din ekonomi just nu? Du skulle fortfarande behöva arbeta och försöka få det att gå ihop. Men någonstans så tror jag att det skulle finnas en lättare känsla. Inte sant? Du skulle inte ha riktigt samma oro som du skulle kunna ha annars. Det finns liksom en grundläggande trygghet. Vad du vet ska hända i framtiden påverkar hur du lever just nu. Och man för över den tanken på en kommande härlighet, så är det förstås en helt annan sak än ekonomisk trygghet. Borde inte det få våra liv att framstå i ett helt annat ljus? Du är adopterad in i Guds familj. Och du kan se fram emot en kommande härlighet som inte går att beskriva. Om jag ställer mig så här. Och pekar så här. Med mitt finger. Så har jag tittat på en karta. Jag pekar rakt österut. Föreställ dig att det går en linje från mitt finger. Den börjar här, knogen. Och sen går den rakt österut. Men linjen har inget slut. Den går vidare utanför stan. Bort till Landvetter flygplats. Till Borås. Jönköping. Ut till Visby. Den går genom Lettland, Riga, snuddar förbi Moskva, genom hela Ryssland, snuddar ovanför Mongoliet, ut över Stilla havet, in över Kanada, över Hudsonbukten där, och så ut över Atlanten. Och sen så snuddar den under Grönland, rakt över Skottland, Inverness. Och sen ut över Nordsjön. Och sen kommer den tillbaka här vid Järntorget. Och så fortsätter den förbi. Runt, runt. I evighet. Tänk dig nu, den här linjen som har en början men som inte har något slut, kommer det att det är en tidslinje. Här föds du. Och när fingret tar slut så dör du. Och sen uppstår du. Sen ska du leva i all evighet. Antingen som Guds barn, upptagen i hans familj, som hans arvinge, eller i evig fördömelse och mörker. Så du föds, du går i skolan, och här försöker du få ett jobb så att du kan tjäna pengar, så att du kan leva lite bättre här. Och här borta så inser du att livet kanske inte går att planera på det sättet, att de saker som du tyckte var så viktiga här kanske inte var så viktigt ändå. Och sen dör du. Men resten av linjen då? Vad tror du att du tänker när du har kommit ut till Landvetter? Vad tror du att du tänker när du kommer bort till Moskva? Om du tror på allvar att Bibeln har rätt när den säger att livet fortsätter i evighet, så borde det få enorma konsekvenser för hur du lever här och nu. Eller hur? Så mycket energi som går åt det här lilla decimetern. Så även om du bara misstänker att det finns en liten möjlighet att Bibeln har rätt, så borde det få enorma konsekvenser. En evighet tillsammans med alla de heliga, en ny himmel och en ny jord, nya förhärligade kroppar i upprättad gemenskap med Fadern i all hans härlighet. Eller en evighet i fördömelse, i mörkret utanför, där du ska gråta och skära tänder. Där röken från din plåga stiger upp i evigheters evighet. Och utan ro, varken på dagen eller på natten. Vänner, det är ordagranna citat. Det är obeskrivligt mycket som står på spel. Tänk om det är sant, vänner. Då kommer allting i ett helt annat ljus. Det kanske inte spelar så stor roll hur mycket jag försöker planera här för vad som ska hända här. Antingen är jag en son och får del av Guds oändliga rikedom. Eller också får jag stå i mörkret utanför och skära tänder. Det är antingen eller, och allt står på spel. Så ser du vad Paulus menar här när han säger att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och som ska bli vår. När vi begrundar evigheten så kommer livet här och nu i ett annorlunda ljus. Den fjärde och den sista punkten som finns med. Ja, den finns egentligen med i allt annat som jag försökt säga. Men jag vill lyfta fram det som min egen punkt här. Det handlar om att du som Guds barn kan leva i fullständig visshet om Faderns kärlek. Jesus skäms inte för att kalla oss bröder. Bröder. Gud är din far om du är i Kristus. Den som är förälder har gjort en märklig upplevelse. För den sekund som barnet har fötts så inser man någonstans att jag aldrig kan vara helt lycklig igen. Det är för att mitt hjärta nu är så intimt förbundet med barnets lycka. Så från denna stund så har du en förälders kärleksfulla oro för ditt barn. En oro som aldrig kommer att ta slut så länge ni lever. Du kommer aldrig att vara fullständigt lycklig om inte ditt barn är det. Och det spelar ingen roll vad barnet tar sig till. Det är fortfarande ditt barn. Det finns ett band mellan er som aldrig kommer att suddas ut. Det finns förstås relationer mellan föräldrar och barn som är så förstörda av synd att de inte längre går att känna igen. Men än en gång, vi talar om en perfekt fader här, en fullkomlig fader. Hur illa du än beter dig så är dörren alltid öppen när du vill vända hem. Om jag hade inom min makt, vad skulle jag göra för mitt barn? Jag skulle göra vad som helst. Och vår himmelske fader älskar oss långt mer än jag älskar mitt barn. Han har all makt i himmel och på jord. Om du är hans barn så kommer han att föra dig in i sin härlighet. Jag ska avsluta. Vänner, det finns ingen synd som du kan begå som är allt för skrämmande för honom. Hans kärlek kommer att segra även om allt annat tycks falla i bitar. Du behöver inte vara en person som talar illa om andra. Som dömer andra och som blir defensiv så fort du har gjort någonting dumt. Du behöver inte vara rädd för att be. Du behöver inte känna dig fattig eller ensam. Så frågan är nu, än en gång, är du ett Guds barn? Jesus Kristus öppnar vägen till Fadern. Han är vägen till Fadern. Så ge dig själv till Kristus och lev, vänner, lev i den rikedom som du har i honom. Gör dig inga bekymmer, för han har omsorg om dig. Låt oss be tillsammans. Än en gång, Fader, vi talar om så stora ting. Om så stora saker att det känns så futtigt att klä dem i ord. Och i slutänden så kommer allting, tack och lov, tillbaka till dig. Och vi ber nu att du gör ditt upprättande verk i den här församlingen. Gör ditt upprättande verk i dem bland oss som har liksom tappat visionen, tappat blicken av vad det innebär att vara en son i ditt hushåll. Och än en gång, Fader, om det finns de som inte har gett sitt liv till dig, som inte har sett på djupet i sin varelse att de är friköpta. Fader, öppna deras hjärtas öga så att de kan tro. Så att de kan se vilket hopp du har kallat dem in i. Gör ditt verk i Jesu Kristi namn. Amen.